Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska börja med att läsa ett bibelställe för första Korintherbrevet. Och där skriver Paulus så här. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och vad människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Så det är egentligen ingen som vet, ingen som har kunnat fara upp till himlen där Gud bor och spana på honom och undersöka vem han är. Det är egentligen ingen som kan säga vad som finns i Guds hjärta och vad han tänker, annat än Jesus som har stigit ner från himlen. Och han berättar det i skriften. Så skriften, den säger för oss vad inget öga har kunnat se, vad inget öra har kunnat höra. Och vad är det för något? Jo, det som finns i Guds hjärta, vad Gud har för planer för oss som är Guds barn. Och egentligen är det så att fastän vi har allting mitt framför oss, så kan vi inte förstå Guds verk helt och hållet. Så vi kan inte ens börja ana hur Gud har kunnat skapa världen. Vi kan inte ens börja förstå hur Gud har gett oss livet och hur han uppehåller oss varje dag. Eller att han har sänt sin son som vår frälsare och att han en dag ska ta oss till himlen. Och fast vi inte kan förstå det, så tror vi på det. Hur kan det komma sig? Hur kan det komma sig att vi tror på någonting som vi inte kan förstå? Hörde ni? Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Så det är Guds ande som har gett oss tron i hjärtat. Tron på det som vi inte kan förstå med vårt förnuft. Och genom tron är vi frälsta. Nu ska vi knäppa våra händer och tacka. Vi tackar dig, helige ande, att du har gett oss tron. Att du har gett oss tron på Guds väldiga gärningar. Och framförallt på frälsaren Jesus Kristus. Och nu vill vi be dig att du bevarar oss alla dagar i den rätta tron. Amen. Predikotexten har vi redan läst. Johannes 3 kapitel, berättelsen om hur Nikodemus kom till Jesus om natten. Och i den berättelsen så hör vi hur Jesus försöker föra Nikodemus till tro. Han kom ju imponerad av de tecken som Jesus hade gjort. Och Jesus försökte föra honom vidare från att vara imponerad över tecken till att förtrösta på Jesus Kristus som sin frälsare undan synden. Det var någon som sa att någon som tyckte att Gud gjorde ett dåligt jobb eftersom så många inte tror. Men när vi läser den här berättelsen om Jesus samtal, den här dialogen med Nikodemus, så kan ju ingen säga att Jesus gör ett dåligt jobb. Och ändå så ställer Nikodemus förnuftet mot Guds ord och frågar hela tiden bara, hur kan det ske? Som att det var avgörande att vi ska kunna bedöma allt med vårt förnuft. Så vid det här samtalet så var det väl kanske inte just så lycklig utgång, men Jesus sådde i alla fall ett frö i hans hjärta och han framträdde sen så småningom som Jesu lärjunge. Så Jesus vann till slut i alla fall. I början av Johannes evangelium så ser vi att Jesus visar att han är Messias, den utlovade Messias, världens frälsare på tre sätt. I första kapitlet ser vi hur han låter sina gudomliga egenskaper glimta fram. Han säger till Natanael att jag såg innan Filippus kallade dig, så såg jag dig där under fikonträdet. Och då visar han, låter han sitt gudomliga allvetande glimta fram. Sen gör han ett tecken. Han visar sin gudomliga härlighet genom att förvandla vatten till vin vid bröllopet i Kana. Och så fortsätter han att göra tecken i Jerusalem vid högtiden, så att många som såg det kom till tro på honom. Men nu var det ju inte så många då som gick vidare och undersökte vem han egentligen var. Nikodemus, hör vi, gjorde det. Och sen då så följer ju så dialogen med Nikodemus i det tredje kapitlet, och så dialogen med den samaritiska kvinnan i det fjärde kapitlet. Och då ser vi att Jesus visar att han är den utlovade Messias, världens frälsare, genom sin undervisning. Så genom att låta sina gudomliga egenskaper glimta fram, genom tecken och under och genom sin undervisning, så bevisar Jesus att han är den utlovade Messias, världens frälsare. Nikodemus, han var en farisé, och det innebär att han tillhörde de som erkände alla böckerna i Gamla testamentet som Guds ofelbara ord. Men de bortsåg från skriftens allvarliga och stränga vittnesbörd om människans syndfullhet. Och därför så såg de heller inte skriftens underbara löften om frälsaren från vår synd. Utan fariseerna, de trodde att de kunde uppfylla Guds lag med sina ansträngningar och på det sättet vinna Guds välvilja. Och de hade kommit till det resultatet, alltså att de kan uppfylla Guds lag genom att ta ner lagens krav till det möjligas nivå, så att lagen blev uppfylld enbart med vissa yttre gärningar. Och det är inget unikt för fariseismen, det kommer igen i alla förvanskningar av den rätta religionen, eller det här vi kallar för självrättfärdighet. Nikodemus, han var inte vilken farisé som helst. Jesus gav honom erkännande av att vara Israels lärare. Det innebär att han var en mycket framstående lärare. Han hade enastående kunskaper i skriften. Han var också en av judarnas rådsherrar. Det innebär att han satt i stora rådet. Det bestod av 70 personer, överste präster och äldste och skriftlärda. Alla skriftlärda tillhörde fariseernas parti. Så han tillhörde de främsta. Och det ska vi nog tänka på när vi sen går och bedömer hans fråga. Hur kan en som är gammal födas en gång till? Alltså, vi ska inte underskatta honom och tänka att han är dum, för att i alla fall så gör inte Jesus det. Nikodemus kom till Jesus om natten, och det låg rädsla bakom det. Därför att fast Jesus bara var i början av sin offentliga verksamhet, så var ju konflikten med fariseerna och stora rådet där från början. Han hade ju drivit ut vid besöket här vid högtiden i Jerusalem, så hade han ju drivit ut försäljarna från tempelplatsen. Och det reagerade ju judarna starkt emot. Och bara senare så har vi ytterligare ett exempel då Nikodemus säger bara ett ord till sina kollegor som kunde vara till förmån för Jesus, och då fick han en skarp tillrättavisning direkt. Så konflikten fanns där redan från början, så vi förstår varför Nikodemus vill hålla det här hemligt, besöket alltså. Nikodemus tillhörde de som hade sett Jesu tecken och kommit till tro på honom, alltså i den meningen han hade förstått att Jesus inte hade kommit på eget initiativ utan var sänd av Gud. Men Jesus hade ju inte gjort tecknen för att människorna bara skulle förstå det. Utan Jesus hade ju gjort tecknen för att människor skulle förstå att han var den utlovade Messias, världens frälsare. Och hela Jesus samtal med Nikodemus syftade till att puffa honom vidare från att vara imponerad över vad han hade sett, Jesu tecken, till förtröstan på evangeliet som förkunnar att Jesus är frälsaren undan vår synd. Jesus visste mycket väl hur han skulle försvara den här kunnige mannen på hans nivå. Kunnige män själv, rättfärdige mannen. Jesus sa, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och det här var ju ett hårt slag mot Nikodemus. Och vi skulle inte ha blivit förvånade om han hade känt sig förolämpad och bara gått därifrån. Nikodemus kände mycket väl till Guds löfte till David om Guds rike. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Och Nikodemus han väntade att Guds rike skulle komma och han såg sig själv som en del av Guds rike. Han berömde sig av sin lydnad för lagen och han var stolt över sitt förhållande till Gud. Han räknade sig som en sann jude. Men Jesus svar innebär ju att allt det han kände sig stolt över, allt det han berömde sig av, det dög inte till någonting. Oavsett vilka förtjänster han hade så skulle det inte hjälpa honom att ens se Guds rike. Och inte ens om han ansträngde sig dubbelt så mycket för att hålla buden så skulle det föra honom ett dugg närmare att se Guds rike. Han behövde bli född på nytt. Och Nikodemus förstod mycket väl att bli född på nytt. Det är ju ingenting som vi åstadkommer med våra ansträngningar. Utan att bli född på nytt är ju någonting som sker med en. Det är ju någonting som man erfar. På samma sätt som den kroppsliga födelsen är ju ingenting som barnet utför och tänker, titta här vad bra jag är. Utan det är ju någonting som sker med barnet. Barnet blir född. Och dessutom innebär Jesus svar att Guds rike är inget yttre jordiskt rike som framträder på ett sånt sätt att alla, synligt för alla. Och det var ett sånt synligt rike som Nikodemus väntade. Men Jesus säger att inte en enda människa kan se Guds rike utom de som blir födda på nytt vill säga. Den som inte blir född på nytt kan inte erfara, kan inte bli medborgare i Guds rike. Och Jesus gör egentligen med sitt svar en hänvisning till Johannes döparens förkunnelse. Johannes förkunnade, himmelriket är nära, omvänd er, var Johannes förkunnelse. Guds rike skulle, och han förkunnade att Guds rike skulle komma, Guds rike skulle framträda med den som kom efter honom. Han som han inte ens var värdig att lossa sandalen framfoten på. Och Johannes identifierar också vem det var som skulle komma efter honom när han hänvisade lärjungarna till Jesus och sa: se Guds lamm som tar bort världens synder. Det var genom omvändelse och dopet till syndernas förlåtelse som folket gjordes redo för Guds rike, det himmelriket. Och omvändelsen, den hade två delar som Johannes förkunnade om. Den ena är ånger över synden och den andra är tron på Jesus som Guds lamm som tar bort världens synd. Och nu undervisar Jesus Nikodemus om precis samma sak. Johannes döparen förberedde folket på det sättet. Jesus förkunnar precis samma sak för Nikodemus, och då förstår vi att det här är också till för oss. Ingen kan få del i Guds rikets välsignelser utan omvändelse. Alltså ånger över synden och tron på Jesus som vår frälsare. Och det är det som är pånyttfödelse. Som sagt, Nikodemus kunde ha känt sig kränkt och sagt: jag är en gammal lärare och jag har inte kommit hit för att bli förolämpad av någon ung nykomling. Jag har hållit budet ända från min ungdom och nu säger du att det är ingenting är värt. Istället frågan hur den nya födelsen gick till. Och när han frågar hur en som är gammal kan födas en gång till, då får vi inte tänka att han var så virrig så att han trodde att Jesus på allvar talade om en andra vanlig födelse. Och det var heller inte bara ett debattknep från hans sida för att få Jesu ord att framstå som löjliga. Utan vi skulle kunna parafrasera hans fråga så här: du talar inte om den vanliga födelsen, eller hur? Och det som ligger bakom det är ju frågan: hur sker den nya födelsen? Den nya födelsen, hur sker det? Och Jesus svarar kort och enkelt: det sker genom dopet. Jesus svarar: jag säger dig sanningen, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Så Jesus bekräftar för honom att det var inte om den naturliga födelsen han talade. Men det är intressant i sammanhanget. För det som är fött av köttet är kött. Och köttet, det syftar ju på människans syndfulla natur. Det som fariseerna bortsåg ifrån. Och regeln är ju här att lika föder lika. Syndiga föräldrar, alla som föds av syndiga föräldrar blir ju syndare, lika sina föräldrar. Och ingen av dessa kan komma in i Guds rike om de inte blir födda av vatten och ande. Och Jesus talar här om dopet. Och för att Nikodemus inte ska tro att det är vanligt vatten som har den kraften, så säger Jesus: genom vatten och ande. För dopets kraft ligger inte i själva vattnet, utan i Guds ord som är förenat med vattnet. Och tron som tror på Guds ord i vattnet. Det är Guds ord och Guds befallning som gör dopets vatten till ett sånt bad, till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Vi kan förstå att Nikodemus var förvånad över den här undervisningen, att vi måste bli födda på nytt av vatten och ande för att se Guds rike. Stämde inte med vad han var van att tänka. Han var van att tänka att det beror väl på hur vi med våra ansträngningar kan vinna Guds välvilja, förtjäna något från Gud. Men Jesus lärde att det inte berodde på vad vi förmår, utan vad en annan gör för oss, vad som sker med oss, Det är anden som föder oss på nytt. Nikodemus kunde inte förstå hur det kunde gå till. Och Jesus gav honom därför ett exempel ur vardagen på någonting som är verkligt, någonting som är påtagligt, någonting som vi känner och erkänner fast vi inte förstår mekanismerna som ligger bakom. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, du hör det sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av ande. Och vi hade ju väntat att Jesus skulle säga, så är det med andens verkan. Men han säger istället, så är det med var och en som är född av anden. Och det var just det som Jesus ville poängtera med den här jämförelsen. Resultatet är ju påtagligt, även om vi inte helt förstår hur det sker. Vinden är påtaglig för våra sinnen. Vi hör dess sus. Idag när vi är ute och det är lite regnstänk i vinden så känner vi vinden kall mot huden. Den är påtaglig, den är verklig. Men ursprunget till vinden, det känner vi inte till. Mekanismerna bakom vinden känner vi inte till fullo. Vi vet inte det vindens slutdestination. Inte ens de experterna på vind, meteorologerna, kan ju förstå det till fullo. Och därför är alla deras prognoser bara mer eller mindre sannolika. Fast vi inte förstår ursprunget till vinden så erkänner vi ju ändå att vinden är verklig. Det här är ju någonting påtagligt. Det här märker vi. Och på samma sätt så borde Nikodemus erkänna andens verk. Och det borde vi ju allihop göra. Någon som sa att jag kan då inte se på något sätt se andens verkan. Jag kan inte se att anden är verksam på något sätt. Det var ju konstigt. Konstigt med en sån blindhet. Resultatet av andens verkan. Och vad är resultatet av andens verkan? Jo, det är ju alla de som har blivit födda av anden. De är ju lika verkliga, lika påtagliga som vinden som vi känner mot huden. Var och en som har blivit född av anden är ju medveten om vilket stort under anden har utfört i mitt liv. Det är ju någonting som vi alla kan vittna om. Vilket stort under anden har utfört i vårt liv. Och det är ju någonting som andra kan observera också hos oss. Hur den som har blivit född av anden har blivit en ny skapelse så att vi gärna läser och lyssnar till Guds ord. Det vill vi ta till oss. Det är vår glädje. Vi ger Gud äran för frälsningen. Vi tackar och lovar honom. Ja, vi tackar och lovar honom för allt. Vi tackar och lovar honom för själva livet, för nåden. För frälsningen i Kristus, vi tackar honom för anden som helgar oss och för oss till tro och bevarar oss i tron. Och ett sånt nytt liv, det är ju påtagligt, det är ju någonting som man kan se, det är en verklighet. Och vi ser det inte hos någon annan än hos dem som har blivit födda av anden. Nikodemus, han kunde inte komma förbi förnuftets fråga, hur? Hur kan det gå till? Undrar han än en gång. Senare så skulle han framträda som lärjunge till Jesus. Men vid det här tillfället så var det stopp alltså. Och det var förnuftet som satte ett stopp för tro. Jesus hade visat honom att det här, det var inte viktigt. Det var inte viktigt att med förnuftet förstå hur den nya födelsen går till. Jesus hade visat att den nya födelsen är ju någonting påtagligt, det är någonting observerbart, det är någonting verkligt, fast det för förnuftet förblir ett mysterium. Och när Nikodemus ändå fortsatte att fråga Hur kan det ske? Så måste Jesus tillrättavisa honom. Du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ja, vad är sannolikheten för det? Den är rätt låg, eller hur? Vilka är vi i det här sammanhanget? Jo, Jesus talar om sig själv och Johannes döparen, vars vittnesbörd inte blev mottaget, i alla fall inte av så många. Det jordiska, det syftar på alla de saker som han hade talat med Nikodemus om fram till nu. Alltså nödvändigheten av den nya födelsen, omvändelsen, alltså som består av ånger över synden och tron på evangelium om frälsaren undan synd. Om att gå in i Guds rike, om att se himmelriket genom dopet i vatten och ande. Det är så att säga det som sker här, det är den jordiska sidan av Guds rike, men så finns det också en himmelsk sida av Guds rike. Och Jesus skulle strax tala om det himmelska, fast han inte väntade sig att Nikodemus skulle tro det, eftersom han inte trodde när Jesus talade om det jordiska. Och när Jesus talar om det himmelska, då talar han om det som har skett och det som sker i himlen. Och Jesus, han har förstahands information om det. För Jesus är den som har kommit ner, den enda som har kommit ner från himlen, människosonen som är i himlen. Vad är det då som har skett i himlen? Vad är det som sker i himlen, som bara Jesus kan vittna om? Jo, det är att människosonen blev sänd från himlen för att fullborda Guds frälsningsplan. Det är Guds obegripliga kärlek till den fallna världen, till oss som inte förtjänat hans kärlek. Det är Guds obegripliga kärlek till oss som ligger bakom den frälsningsplanen. Och från himlen så blir också anden sänd att skapa tro hos oss och frälsa oss från evig fördömelse och ge oss evigt liv. Och Jesus börjar att tala om det himmelska med att fästa Nikodemus uppmärksamhet på frälsningen som skulle komma genom människosonen. Och han säger så här. Så, och då gör han en jämförelse. Så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så det finns ett uttalat frälsningssyfte med hela Guds plan. Frälsning för oss. Och nästa vers säger att orsaken till Guds frälsningsplan ligger i Guds obegripliga och oförtjänta kärlek. Så om vi läser vidare efter vår predikotext, nästa vers, så står det: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Det är kärlek som ligger bakom. Vad kommer ni ihåg varför Mose fäste upp en kopparorm på en stång? Det var för att det var på grund av att Gud i sin vrede över folkets synd hade sänt giftiga ormar in i lägret, och det var inget måttligt gift, utan det var ett dödligt gift. Och då bekände folket sin synd och bad, kom till Mose och bad om förbön. Och Mose bad till Gud, och Gud svarade: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Och det här är förebilden. Vad är förebilden? Jo, det är ormen som blir uppsatt på pålen. Det är Guds löfte att den som ser på den ska leva. Och det är det fysiska livet som blir räddat för var och en som såg på ormen i tron på Guds löfte. Och förebilden motsvarar ju någonting senare. Och det motsvarar att människosonen måste bli upphöjd på korset. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Precis så som Gud lovat. När Jesus säger att människosonen måste bli upphöjd, då syftar han på Guds kärlek. Alltså det här måste syfta fram på kommande vers som säger: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och Guds kärlek, det kan man säga är själva kronan, kraften och kronan i de himmelska ting som Jesus förkunnade. Att Gud i sin ofattbara kärlek till oss syndare för att frälsa oss beslutar att offra sin enfödde son på korset. Och hans kärlek tillät honom ingen vila. Och sonen har samma kärlek och tillät honom ingen vila förrän allting var fullbordat. Och Guds kärlek som uppenbaras i evangelium, det är själva kraften som har Guds, evangelium med Guds kraft i frälsning, det är själva kraften som har makt att smälta det hårdaste hjärta, beveka det hårdaste hjärta. Och det var den kraftfulla sanningen som Jesus ställde fram för Nikodemus för att vinna honom, för att vinna hans själ. Och det skulle senare visa sig att det var också det Jesus gjorde. Till slut vann han honom. Så Guds kärlek, det är drivkraften till att människosonen måste bli upphöjd på korset. Och det är kärlek som ligger bakom det här måste. Kärlek hos fadern, kärlek hos sonen. Och syftet, det är ett frälsningssyfte för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och när Jesus säger ska ha evigt liv, då innebär det inte, det innebär att det eviga livet är en verklighet. Men inte i en avlägsen framtid, utan här och nu. Så var och en som tror på Jesus som sin frälsare har det eviga livet. Vi kan vara helt trygga. Vi har det eviga livet här och nu genom tro. Vi äger det. Och den underbar sanning som vi ska tro, det är för att Gud som älskar oss och som vill att alla ska bli frälsta har lovat det. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, himmelske Fader, för din obegripliga kärlek som berett oss frälsning genom Jesu korsdöd. Vi tackar dig för att du sänder den helige Ande i Jesu namn för att föra oss till tro på Jesus. Vi tackar dig för dopets bad, för syndernas förlåtelse och den helige Andes gåva. Låt nu Andens verkan bli synlig i våra liv, så att alla kan se att vi lever till din ära. Amen. Så ska vi sjunga. Och då är det psalm 35 i psalmboken. Psalm 35.